Har du halsen?
Nej, det är bara lite. Lite att jag inte har pratat så mycket sen. Ännu. Hallå, hallå.
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 Det är perfekt.
Kan man hör sig utifrån?
Ja, nå lite. Nej, ja, nej.
Jag tänker att om det här drar på till med hjälp.
Nej. Men det är ju inte som, det är som ett svag. Det är ganska jämn så då. Du är rätt det som sen. God morgon.
God morgon, Ted.
Har du haft en bra natt?
Ja, jag är lite omtumlad nu. Jag tror vi aldrig har inlett inspelningen så här tidigt.
Mm.
Det känns nästan att det är så tidigt att man måste viska, och då vet folk hur tidigt det är. Jag sov helt okej i min lånade säng, i mitt lånade hem.
Mm.
Drack kaffe i min lånade mugg.
Vi har insett att det luktar piss i vår lånade säng, märkte vi en natt.
Jaha.
Och jag tror inte att det är jag och inte Janika och inte Lo.
Ja.
Så jag håller på och tvättar nu.
Men är det i madrassen?
Ja, eller i täckarna tror vi.
Ja, men ni kan ju tvätta dem.
Ja, vi håller på.
Mm. Ja, men
det är ju sådär när det är lånat. Vad som helst kan lukta piss.
Ja, eller när det är teaterns lägenhet.
Ja, fulla skådespelare som har legat, haft vin i händerna och piss som har runnit ut ur dem.
Och dit satte de nu er familj.
Ja, men det är ju alla.
För ett halvt år framåt.
Alla teaterlägenheter är så.
Vi har stigit upp tidigt idag för att vi ska ha det som kallas för kollationering idag.
Mm.
Det här är en jättekritisk del av själva arbetet med en föreställning.
Mm.
Det här är den dag då man sätter sig ner tillsammans med hela teatern och läser upp manuskriptet som man har skrivit.
Replik för replik. Scenvisning för scenvisning.
Och så lyssnar allihopa. Reagerar kanske, och sen diskuterar vi.
Jag hoppas att någon reagerar.
Men speciellt när det är humor, och nu har vi skrivit skämt efter skämt.
Mm.
Vi skulle vilja ha stor reaktion på alla skämt förstås.
Mm.
Annars så känner man ju att det har lite misslyckats.
Ja.
Så det är ju en väldigt, väldigt kritisk dag.
Det är ju lite sådär att om den här kollationeringen inte går som vi har hoppat, så kommer det ju att påverka väldigt mycket, för att det sätter ju myror i hjärnan. Heter det så?
Ja.
Att vi får myror i hjärnan av det. Och så börjar vi fundera att då under kollationeringen så skrattar ju ingen åt det där kämtet, det där kämtet och det där kämtet. Borde vi stryka de här 40 sidorna och skriva något nytt?
Och så blir man olycklig och paranoid och kan inte riktigt koncentrera sig på jobbet.
Exakt. Så man har myror i hjärnan.
Om sisådär så säger man väl inte kanske på riktigt, man säger det bara i text.
Myror i hjärnan?
Nej, sisådär.
Jaha.
Om ungefär 2 timmar kommer det här att äga rum, och vi har tänkt att vi ska banda podd före det.
Ja.
Avsnitt 50.
Just det.
Jag tycker att det här är på något vis värt någon form av fanfar.
Men kan inte vi, nej men vi kan ha någon så här musikalisk, någonting musikaliskt.
Nej, det är inte lika bra då att köra Daniel Häggman, det ultimata i musikalisk väg.
Ja. Ennesi buen purmo bultuo sarvotlin, sun talas itso popna popkun, so vyrivi, popnudena popkun, so vyrivi, lyskuteddokkai.
Tycker du det här var en trevlig vecka? Vi har fått vara i Vasa och umgås ganska mycket, du och jag.
Framförallt har den gått snabbt den här veckan.
Ja, men vi har haft många upplevelser också. Jag tänker speciellt på 2 kulturupplevelser vi har haft.
Mm.
Den första var filmen Blair Witch.
Ja.
Vi gick på bio tillsammans, det är jättelänge sedan.
Det är mycket länge sedan, ja.
Du köpte popcorn i en stor sån. Men, här. Ja. Alltså, jag vet inte om det var en låda, eller ska det räknas, vet du, alltså, att när blir det till ett ämbar? Jag vet inte om det är liksom 5 liter eller vad går gränsen.
Jag måste bara påpeka nu då att jag har ju inte alls varit på bio på mer än ett år, tror jag.
Ja, men det kanske är samma här. Jag vet inte, det här på något vis. Jag har inte tagit mig tid att fara. Ja. Och jag har ju förstås, nu ser jag din blick att du hatar mig, för att jag har ju kunnat fara.
Ja.
Du har ju säkert inte.
Nej, det har varit det här barnet och en graviditet och allt möjligt.
Så det kanske förklarar då att du ville ta ut allt från bioupplevelsen?
Ja, no, det var lite så där att vi skulle i något skede då när Janika var gravid, så var vi så där att skulle få på bio. Och så hon sa, ja vi ska gå på bio. Och så var vi på väg typ till bion och så sa hon, satt hon händerna på sin mage och sa att kommer det att vara mycket volym i bion? Kommer fostret att vibreras av basvågorna? Och så får inte vi på bio.
Jag tror inte, jag aldrig har sett någon varning att det inte skulle vara bra för gravida att gå på bio.
Nej, men det blir ju lite dumt om barnet får problem med matte i skolan för att föräldrarna ska få se på Magic Mike.
Ja, no, det här, jag tror att barnet kan nog få andra sorts problem i skolan. Men ja, du, det intressanta ännu, om man nu ska nämna någonting om de här popcornen, är att du satt innan föreställningen och åt lite popcorn då, men så gick du plötsligt iväg. Mm. Och så stannade jag nu där då, väntade och tittade på förfilmerna. Och så kommer du tillbaks och så luktar dina popcorn som om någon har liksom pissat på dem.
Ja, jag brukar alltid pissa på mina popcorn.
Nej, men det var
jag brukar be okända karrar att pissa på dem.
Det var riktigt obehagligt. Så här stark, sån här mustig, sån här morgonpissdoft.
Nej, jag hade ju varit och tunat mina popcorn med lite kryddor. Ja. Nacho.
Är du
ost.
På dörren till den här tuningrummet var det som en sån här manskylt. Eller stod det inva eller någonting?
De har en så här ny så här kryddställning som är så här en plåt med metall och så är det som en liten ränna där och dit ska man hälla popcornen och så kryddar man dem.
Men vi såg filmen Blair Witch. Vi har väl båda två en ganska speciell relation till den filmen.
Ja, alltså det är ju intressant alltså, för att det är ju kanske, alltså den här originalfilmen Blair Witch, så var ju en av mina största bioupplevelser. Och det var ju på den tiden när man inte läst så mycket om filmer överlag innan man såg dem. Alltså att det fanns inte så mycket på internet om den. Man får bara så på den. Det var den första sån här found footage-filmen som jag hade sett. Och jag minns bara att stämningen var så speciell när filmen var slut. Ja, alltså att hela bion då i Jakobstad, så hela salongen var helt tyst. Och alla var sådär, vad är det vi har sett riktigt?
Ja, alltså att jag minns, alltså det är en av de starkare upplevelser jag haft i en biosalong. Alltså strax efter att den sista scenen hade inträffat, så det här är det liksom helt svart en stund på scenen, och den där tystnaden var så mättad med liksom en sån här kollektiv alltså, ångest.
Det blir ju en speciell tystnad när det är en hel sal med människor som är tysta. Det hörs i luften att här är en massa människor som alla är tysta.
Med dessa minnen så var det ju förstås då att det var ganska högt ställda förväntningar. Men vi gillar väl den rätt så långt.
Jag tyckte den var riktigt, alltså en helt bra. Alltså att om man lite såg genom fingrarna med vissa grejer, så tyckte jag att det var spännande och bra.
Och det är också intressant hur den här filmen då, som ju på något sätt, alltså i och med att den då består av material som de här huvudpersonerna spelar in med olika sorts kameror. Alltså det här found footage-greppet som du nämnde här. Så det är ju som en sorts ett försök liksom till total realism. Alltså. Men jag skulle säga då att egentligen den här andra kulturupplevelsen vi har haft tillsammans, så var egentligen ganska motsatt sorts upplevelse till den här Blair Witch. Det var premiär här på Vasa Teater för Mor Courage och hennes barn. Mm. En pjäs av Bertolt Brecht. Känner du till Brecht?
Nu ska jag göra det, Kai.
Nej, men det är ändå en sån här figur som lite som Martin Luther eller som Shakespeare, som man ändå...
Nej, han är inte som Martin Luther eller som Shakespeare. Nej, det är inte Brecht.
Men han är Shakespeare light, ska vi säga. Och nej, han är dessutom inte mera samtida. Och har också anknytningar till Finland och Sverige.
Ja, men man måste nog ha studerat någon kvinnodominant utbildning om man ska känna till honom, tror jag.
Ja, jag har studerat litteraturvetenskap.
Ja.
Och vi läste ju mycket om Brecht, och han var så här upphöjd bland dramatikerna. Och han är alltså en tysk dramatiker, verksam i början av 1900-talet och fram till...
Hans efternamn låter ju som att när man skulle vilja klaga på att något är sönder. Att man har svårt att få sig förstådd på det språk i det land man är, och så står man där med sina byxor man har just köpt och man försöker visa att det är sönder där, och så säger man Brecht och visar hur det är sönder.
Han var också dramatiker, utom att han hade trasiga byxor. Han startade den här Berliner Ensemble, en av de mest kända teatrarna i Tyskland.
Okay.
Finns fortfarande kvar i Berlin.
Är det de som bakar de här munkarna?
Det kanske de gör på fritiden, det vet man inte.
Mm.
Men han utvecklade också det som kallas för episk teater, och det här är då egentligen motsatsen till den här extrema realismen. Och han var egentligen, ska vi säga, teaterns reformator, därav min hänvisning till Luther.
Att det var han där jag började tänka på bollar och på munkar.
Att han tog en sån här urgammal institution som hade gjorts på samma sätt i tusentals år.
Mm.
Och så tänkte han, nej men nu ska vi göra någonting nytt här.
Ja, det kan ju hända att han bara var dålig också. Det, så tänker jag alltid först. När man ändrar på något som alltid har funkat, så kan det ju hända att man inte är tillräckligt bra för att göra som det ska göras.
Ja, det där är ju en sån här, alltså så som just den äldre grumpy generation skulle tänka då när det kommer nya tankar.
Ja, men jag har ju blivit till det.
Ja, men den episka teatern så är alltså väldigt så här didaktisk. Den vill,
vad är det som händer? Vi har en föreläsning nu. Ja. Den episka teatern är väldigt didaktisk.
Ja, alltså den försöker lära ut någonting.
Ja, okej. Okay.
Och den gör det på då helt speciella sätt som vi också såg då i den här upplevelsen som vi bevittnade då, Mod Courage.
Jag hör alltid när jag hör ordet didaktisk så börjar jag alltid tänka på dinosaurier. För att det på didaktisk och didaktik blir på något sätt i mitt huvud en pterodaktyl. En sån skräcködla som flyger.
Jag är inte förvånad att du aldrig blev färdig från akademin på ett sätt så här. När man hör...
Nej, men det är så mycket annat som finns i mitt huvud. Så det är svårt att få in. Nu har jag jättesvårt att koncentrera mig, för att nu tänker jag bara på den här berlinerensemblen som bakar berliner munkar. Och att jag på något sätt tänker att de inte bara får in sylt i dem, utan att de ska kunna få in en ton också. Så att när man liksom klämmer ut sylten så ska det låta när man biter den här munken. Och det skulle vara fantastiskt att det skulle finnas liksom bakverk med musik i. Men du höll på att berätta om något skräcködla.
Ja, Brecht ville förändra världen genom dramat.
Mm.
Och hittills hade man ju då baserat sin uppfattning om drama på Aristoteles.
Mm.
Det skulle vara realistiskt och det skulle vara så här stora känslor.
Naturen gör inget fel.
Ja, men Brecht var motståndare till realism och till starka känslor. Mm. Han ville att man skulle se intellektuellt på teater. Man skulle alltså inte kunna försjunka i handlingen. Man ska alltså inte kunna identifiera sig med det som händer på scenen.
Det låter ju jättedumt.
Det är det som han kallar för, och det här är ju hans stora begrepp då, förfrämdung.
Ja.
Har du hört ordet förfrämdung?
Ja, jag har nog hört om det. Men jag har på något sätt trott att det har varit någon sorts sprit alltid. För att det har bara varit liksom att oj, att det här är mycket förfrämdung. Och det har alltid låtit som att ja, men det är något man dricker.
Ja. Men alltså man ska som inte kunna identifiera sig med ett teaterstycke.
Ja,
utan man ska se på det intellektuellt.
Jag tycker ju att det får hela poängen med det då.
No, men då hör du då till den här aristoteliska skolan.
Ja, det var, han borde väl en tunna och inte duscha så ofta.
Ja.
Och så det är ju mycket mer jag det, tycker jag.
Ja, en Brecht då, som åt munkar.
Och hade sändriga byxor.
Men man gör då det här på olika sätt då, enligt Brecht. Man till exempel bryter den fjärde väggen.
Mm.
Att man,
det är som i serietidningar när Deadpool tittar rakt in i en och så säger han någonting om att det här är bara en serietidning så att jag kan göra vad jag vill.
Exakt. Mm. Eller ett väldigt omtalat exempel är ju den här serien House of Cards där Kevin Spacey då vände sig till kameran.
Mm.
Som om inget skulle ha hänt.
Ja.
Nej, men hemskt många har gjort det. Ja. Så det är vågat ta den referensen.
Ja.
Och här på scenen så händer det också att plötsligt är det någon av karaktärerna som vänder sig rakt mot publiken och börjar berätta vad som händer.
Mm.
Man bryter alltså det här realistiska skeendet. Alltså man bryter illusionen av att det är fråga om ett verkligt skeende, en riktig historia. Och att man som tittare liksom i smyg ser på någonting som händer. Brecht ville också att skådespelarna aldrig helt och hållet ska bli sina roller utan att de ska behålla ett avstånd till de här rollerna.
Kan vi göra så att varje gång du säger Brecht så kommer det ett litet ljud? För att jag behöver någon form av liksom grej för att liksom hållas intresserad, upplever jag.
Jag tycker ändå att det är spännande liksom, att man kan som helt och hållet göra om teatern, en så urgammal institution.
Ja, men vi har kollationering idag och jag är rädd liksom att det här är på väg nu.
Jag tänkte så här, det här är avsnitt 50 av vår podd.
Ja.
50 avsnitt har vi hållit på... På samma sätt egentligen.
Mm.
Är det inte dags att vi nu, som Brecht och som Luther, att vi reformerar vår podd lite grann? Att vi åtminstone försöker.
Men ska vi hämta någon bollar då och spika upp det på väggen?
Nej, Jag tänker att vi ska ta in lite för främdång i vår podd och se vad som händer bara.
Men Kai, vi kan inte, alltså det här är en svenska ylepodd. Vi kan inte börja dricka sprit medan vi jobbar.
Vi ska i brechtsk anda ta in för främdång. Och alltså på det sättet då som man gör på teatern, att man där bryter illusionen av att det är en historia som man ser spelas upp framför sig, så ska vi alltså bryta illusionen av att det här är ett samtal. För alltså en podcast är ju ett samtal som är inspelat. Och alltså jag vet inte alla situationer som våra lyssnare då lyssnar på den här podden i, men jag kan anta att en del diskar eller städar eller är ute och joggar eller kör bil.
Vår kompis Tage så sprang maraton i Berlin och skulle lyssna på den här podden.
Ja, och nu knöt vi ihop Tyskland med den här podden och det här vi pratar om nu på ett fint...
Var Brecht från Tyskland?
Ja.
Okej.
Okay. Berliner Ensemble har vi pratat om nu i 10 minuter.
Ja, men jag har bara tänkt på mat, ja.
Ja. Ska vi annars också lägga in en ljudeffekt när du säger Brecht?
Jo, när vem som helst säger Brecht så kommer det den samma ljudeffekt. Den håller på redan.
Okej. Okay. Ja, men så är du med på att vi liksom nu då bryter illusionen av att det här är ett samtal?
Jag vet inte vad det innebär ännu, men jag är oberoende om vi ska bryta något så är jag med på det.
För det här som vi håller på med nu är ju också didaktiskt. Att vi nu försöker faktiskt, eller åtminstone jag, du försöker ju lite motarbeta med...
Kommer du att säga didaktisk flera gånger? För då skulle jag vilja ha en sån här skräcködle ljud på det.
Det här som jag gör nu är didaktiskt. Att jag försöker nu lära lyssnarna vad det här episk teater och brechtsk teater är.
Mm.
Min tes är att om vi distanserar oss från ett vanligt samtalskonventioner, så kommer lyssnarna att tvingas se på det här podden på ett annat sätt. De kommer att intellektuellt tvingas tänka på vad de hör. De kommer inte bara att, så att säga, vara i en podddvala medan de diskar och vara helt liksom försjunkna i det här. Utan då uppnår vi på något vis en intellektuell kontakt med lyssnarna.
Ja, men när du säger att vi ska distansera det här samtalet, menar du då att vi ska liksom gå bort från mikrofonerna?
Jag har liksom några olika metoder. Ja. Idén är nu då att vi ska fortsätta det här samtalet, men från och med en viss punkt så ska det bli brechtsk.
Ja.
Brechtskt.
Ja.
Och det ska vi göra genom att någon gång till exempel brista ut i sång.
Ja.
Det är som en del av brechtskt. Brechtskt teater.
Ja, okej.
Okay. För det är ju väldigt orealistiskt.
Det är väldigt orealistiskt.
Vi ska också göra konstiga hopp i tid och rum.
Mm.
Så att vi plötsligt till exempel är på något helt annat ställe och spelar in.
Mm.
Du ska vara nästan Ted och jag ska vara nästan Kai.
Vi ska inte vara realistiska.
Nej, till exempel skulle det kunna vara då att, alltså såna här små förändringar som att jag har skägg.
Eller att du är hetero.
Eller att du har inget barn eller 4 barn.
Det är inte en små förändring. Det är en ganska stor förändring.
Du ska vara nästan Ted. Ja. Du får själv välja.
Ja.
Och jag har också faktiskt förberett i smyg lite brechtskt innehåll. Att innan vi inledde inspelningen här idag så spelar jag i smyg in det som hände strax före inspelningen. För att det ska då få vara med innan podden börjar.
Ja, men då, nu kan det hända att jag har sagt väldigt opassande saker.
Ja, men då är det brechtskt. För att det bryter illusionen av att det här är en kontrollerad liksom uttänkt samtal med karaktärerna Ted och Kai.
Mm.
Förstår du det här?
Ja, no, jag är ju bara glad att det blir så här än att vi ska fara ut i skogen och övernatta och ha på oss kameror eller något.
Ja.
För hellre Brecht då än Blair Witch, eftersom men jag tänker också sådär att vi har varit i Vasa nu några dagar och du är redan så där att du är på en grej och nu ska allting vara som det.
Nej, jag vill testa att efter 50 avsnitt förnya den här podden.
Ja.
Och vi ska måste ha någon sorts ljudsignal som får markera att vi hädanefter nu då är brechtska.
Ja, jag kan fixa det. Det här till exempel.
Men den här idén om förfrämdung så är väldigt ointuitiv tycker jag. För att jag är också så här att när jag går på teater så vill jag ju sjunka in i en historia.
Mm.
Alltså att jag sitter där
Men man vill fly från sina pissluktande madrasser en stund.
Ja, och liksom få ut på dejt med sin snygga tjej. Så här, sitta där bredvid henne i teatersalongen.
Ja, umgås helt heterosexuellt bara.
Ja, ja. Och sen gå hem och det här ligga så här med kvinnor. Eller med en kvinna.
Ja.
Men teater gör ju så många olika saker. Och det är ju egentligen Brecht också som breddade vad teater kan vara. Så här. Mm. Alltså utan Brecht skulle vi inte ha säkert
men var Brecht,
musikteater, dansteater.
Var han liksom uppskattad under sin levnadstid eller kom det först efter?
Han var nog uppskattad under sin levnadstid. Han var också teaterteoretiker.
Men vad betyder det då?
Att han redan då ansågs vara liksom en förnyare.
Jag tror det var den teaterteoretiker som har haft våra lakan. Och känns det att vara pappa, Kai?
Men det var ju en överraskning nog på något vis det här att man faktiskt måste skydda sig varje gång. Att annars kan det bli barn liksom.
Mm. Men vad säger Ron nu då? Din äldsta son.
Han gillar ju inte att jag är så mycket borta hemifrån. Men,
nej.
Men jag försöker nu ta en dag i taget.
Mm. Har du honom vecka? Eller?
Nej, alltså jag har honom aldrig.
Alltid när jag är och jagar så ligger jag ju där då och tänker att hoppas det kommer något djur jag kan skjuta. Och så tänker jag ju också många gånger att men hur skulle jag kunna reformera jakten?
Min tjej tycker ju att alla de här troféerna är ju jätteobehagliga som du har på väggen.
Ja.
Men jag försöker ju säga till henne att hej baby, att älska dig. Och Ted är som han är.
Mm.
Att deal with it,
bitch. Och hon älskar ju mina älgkötts hamburgare. Fast hon är... Men på tal om något helt annat så läste jag att alla patent som Lego har, alltså de som bygger de här klossarna, deras patent har gått ut. Och det här betyder att vem som helst kan bygga nu egna Lego-klossar. Så om du har en idé att göra egen Lego så är det fritt fram. Att göra dina egna legoklossar. Men kom ihåg att maskinerna som krävs att bygga lego är väldigt exakta och väldigt dyra och väldigt svåra. Så har du en legoklon, den är säkert sämre än äkta lego. Jag
tror vi fick en lite Brechtsk didaktik i det här. Tror du att Snapchat ska lansera glasögon?
Ja, jag sa det. Solglasögon.
Ja, som har då en inbyggd kamera. Mm. Och så om man rör vid skalmarna så spelar de in 10 sekunder videomaterial och uploadar det rakt till Snapchat.
Mm.
Låter ju tycker jag lite som de här väldigt misslyckade Google Glass, men vem vet?
Nej, jag tycker inte alls att det låter som Google Glass. Det här är ju som en, det här är ju en partygrej. Det här är någonting som man skaffar för en fest och för liksom... Det här är bara en rolig grej.
Men är det inte ändå, om man ska ha nytta av den så måste man ju ha dem hela tiden så att man kan snabbt...
Jo, men man har dem när man är på en konsert, man har dem när man liksom vill ha uppmärksamhet. Det är nog inte så där som Google Glass att man ska ha dem hela tiden i sitt liv.
Det intressanta är att de bilder som de här glasögonen uploadar kommer att vara runda och inte fyrkantiga.
Mm-hmm.
Och det menar då den här Snapchats PR- direktör då, att är liksom mera nära hur vi upplever verkligheten när vi liksom ser den i första person.
Men alltså att det ska vara rund som en boll?
Ja. Att liksom allt det här med att bilder har varit rektangulära så har att göra med att de ursprungligen var på papper och att liksom film har projicerats på en rektangulär duk.
Ja.
Men nu ska det vara runt. På något sätt.
Jag skulle på något sätt ha lättare att acceptera det om det ska vara lite kurvigt på något sätt.
Nej, vänta, men att, alltså inte, jag antar att det inte liksom cirkel runt.
Ja, okej.
Men att det är som en
ja, nej, men oval bild på något sätt. Jag vill inte helt dissa idén. Jag
tycker
det
är en shit-produkt, tycker jag.
Nej, men alltså det är ju, jag menar, om man tänker på Snapchats publik och sådär, så det här kommer att gå hem. Det är en kul grej, är det ju.
Men han sa också, den här PR-direktören då, att han menar att det här gör ju då att man inte bara har ett minne från det man har varit med om, utan att man kan återuppleva exakt det man var med om. För att om man är på någon fin hike någonstans och så är det, oj vilket fint vattenfall, så tar man fram sin telefon, håller upp den framför sig som en mur och knäpper en bild på vattenfallet. Men nu då så kommer man då att lagra exakt det man ser. Så att sen när man ser det igen så är det som en exakt replika av det man upplevde.
No, alltså det där kan jag på ett sätt förstå. För att jag tycker att det är alltid lite störande att om man är med om något fint. Jag såg till exempel en otroligt, alltså en sån här sjukt stor och häftig tranplog.
Och att jag blev tranor som flög.
Ja, den största plogen någonsin har sett. Och jag blev som till den här double rainbow guy, vet du. Ja. Att jag gjorde liksom en sån video när jag såg.
Skulle vi kunna bara lyssna på ett av hans utrop här
emellan? Ja, det kan vi säkert.
Oh my god, it's full on double rainbow all the way across the sky. Oh my god. Oh my god. Oh, wow! Wow!
Ja, men så där lät jag. Bara att man hörde
du blev inte en säl när du blev riktigt inspirerad.
Det var en trana. Det var tranljud det där.
Jag tänkte det var du som lät.
Ja, det var jag som lät. Men det var tranor. Men i alla fall så jag skulle filma den där jättefina då. Och då missade jag ju liksom upplevelsen av att se på dem. När jag då måste hålla i min klumpiga telefon och fota. Men att där så har man fortfarande det här att jag ser det men filmar samtidigt. Och det tycker jag ju är ett plus.
Ja, men jag tycker att det är skit.
Ja.
För att det är just om man börjar lagra minnen på det där sättet, så då förstörs ju det som är minnen, det som är bra med minnen. För att minnen är ju bäst när de inte är exakta. När liksom tiden har fått göra ett urval bland alla detaljer, vet du. Och har fått försköna det man var med om. Alltså att återuppleva så tar ju bort minnets upphöjda effekt, vet du, den här guldkanten som minnen ju skapar.
Ja.
Jag föreställer ju mig, alltså ofta bilder när jag minns någonting. Fast man ju har fem sinnen, så man skulle ju också kunna på något vis återskapa dofter eller ljud eller så. Men det är oftast bilder som jag minns.
Ja, det visuella är ju mest dominant.
Ja, men att jag hade då under kanske ett års tid så har jag i min app, i min telefon har jag alltså alltid då spelat in korta ljudminnen. Att jag inte liksom filmar, att jag inte tar foton, utan då i en situation som jag upplever så spelar jag in lite ljud. Och det här tycker jag är mycket bättre.
Men finns det inte en risk
än att
då,
filma?
Finns det inte en risk då att man har då en massa ljudklipp och så lyssnar på det då och så låter det så här, och så har man så där att vad var det här? När har jag varit i någon maskin och krasat sönder?
Ja, no,
vad är det som låter?
Jag sen sparar också de här klippen med liksom en kort beskrivning av situationen. Det som det här gör sen när jag lyssnar på de här korta klippen är att jag minns, men att jag minns ju inte förstås exakt hur det såg ut, utan jag har kvar det här minnets förskönande känsla.
Men ska jag säga vad det här är nu? Här är det inte så jätteviktigt det att du bandar in, utan det du gör är att du stannar upp i en situation och bandar in någonting, vilket gör att du liksom fästar extra mycket uppmärksamhet för att komma ihåg det här. Och det här är ju någonting som man kan göra alltså för sig själv också. Det brukar jag göra. Alltså att när man är med om någonting fint eller någonting häftigt. Till exempel så var jag igår och satte Lo i en gunga för första gången.
Oj.
Och när han var i den där gungan så visualiserar jag liksom i min egen hjärna att det här ska jag komma ihåg när Lo var och gunga första gången. Och liksom titta extra mycket på färgerna, på löven, på träden, på Janika, på gungan, på himlen, allt som lät. Att jag lite så där, jag skruvar upp volymen på det som jag tar in en liten stund. Och sen fortsätter jag som vanligt.
Men hur skulle det vara då om du skulle ha ett 10 sekunders klipp av ljudet när den här kungan liksom gungar fram och tillbaka, så kanske Lo jollrar och kanske Janika skrattar och du kanske har en sån här,
ja,
att det, man hör att du ler.
Det kan vara helt bra, men jag behöver inte ha det. Ja. Att jag klarar mig utan.
Men skulle jag ändå få spela upp några ljudminnen från de senaste månaderna?
Klart du får.
Noi quella la chiamiamo la stella
Det här är inspelat i Grotta Gigante i nordöstra Italien. Världens största grotta som man kan besöka. Och jag minns exakt den här kylan, den här fukten, trängseln längs den här smala trappan. Finns de här stalaktiterna och stalagmiterna som har bildats under 400 000 år.
Vet du inte skillnad på stalaktit och stalagmit? Var det därför du sa båda?
Vi tar nästa minne. Jag är på min brors svensexa. Det regnar. Vi är ute i skogen, den jolmiga himlen. Ett sandtag breder ut sig överallt. Vi skjuter lerduvor. Vi är 20 personer. Fulla blickar. Vi ser massa lingon i skogen.
Vad betyder jolmi? Hittar du på det ordet just?
Det är så här när det finns lite mjölk i vattnet så är det så här jolmigt. Det blir så här alltså vitt. Vad heter det? Det här var Brechtskott. Jag är på Pride i Amsterdam. Det är trångt. Det är varmt. Alla färger. Båtarna längs kanalen. Poliserna som ler. Jag är lycklig. Ett sista minne då. Här var du med också. Se nu då om du minns också. Då har vi Pedersöre kyrka. Ted, Rasmus, Tage, jag, fyra vänner. Vi håller på att ta bilder som ska ingå i föreställningen Pleppo 2 vi morrar på. Det regnar. Det är ganska kyligt för att vara den här tiden på året. Vi är lyckliga.
Fint var det.
Mm,
det var man fick som en del av. Det var som att vara Kai Korka och ha en liten stund.
Exakt, för det där var ju exakt de ljud som jag hörde när jag var på de här platserna.
Men då skulle det vara mycket bättre om du skulle haft både Snapchat-glasögonen. Det här har varit Edo Kai-podden. Avsnitt 50.
En sällsynt lärorik podd tycker jag. För att vara Ted och Kai-podden. Vi har lärt oss jättemycket om didaktisk teater.
Nej, men vi vet ju, Kai, du vet ju inte om vi har lärt oss något. Vi vet ju inte.
Ja, nej, jag har lärt mig massor.
Nej, det var ett experiment. Jag har lärt mig också en del.
Ja, men är inte man så här upplyft också? Det var en grej också. Brecht skrev en dikt om lärandets lov.
Mm.
Om hur viktigt det är att man alltid lär sig och att man alltid försöker lära sig något nytt. Alltid försöker förstå.
Mm. Men det är ju jättebra. Med tanke på att klockan är väldigt lite fortfarande och vi ska iväg på kollationering, ett väldigt spännande möte där vi ska läsa upp vår show, så är det väl bra att man inleder med lite Brecht och lär sig någonting.
Det tycker jag. Vi är glada att du har lyssnat och vi hoppas att du lyssnar igen nästa vecka då vi ska lära oss någonting nytt. Nu ska vi ta på oss perukerna och fortsätta göra sånt som vanliga pojkar gör. Det är då Kai.